Hur den svenska igelkotten rullade ihop sig är rubriken på Göran Elgemyrs och Hans Sjöströms andra program om dagarna före och efter den 9 april 1940, då Tyskland anföll Norge och Danmark.
9 april 1940 blev ingen ärofull dag för Danmark och Norge. Trots flera entydiga varningar om en tysk invasion blev de båda länderna totalt överrumplade. Hade då Sverige något att yvas över de här dagarna? Knappast. Den 9 april är, eller bör, på flera sätt vara en svart dag också i svensk historia. Hur var det ställt med den militära beredskapen? Får man tro dåvarande försvarsstabschefen, general Axel Rappe, var den bra? Åtminstone ville han få en grupp högerriksdagsmän att tro det den 12 april.
Ett anfall mot Sverige kommer säkerligen när det kommer att sättas in på bred front. Man får nog vänta angrepp mot hela skånska kusten. Kanske även mot delar av Blekinge, samt även norrut mot Hallandskusten och Bohuskusten. Vi är dock nu väl förberedda och blir bättre dag för dag. Några överrumplingar lär inte lyckas. De skånska nya kustbefästningarna är obemannade och i allmänhet försedda med det vapen som är avsedda.
Men verkligheten tedde sig som oftast annorlunda. Bland de många unga svenskar som blev inkallade den 9 april fanns Karl-Erik Rosén.
Och just den 9 april då på kvällen så fick jag ett telegram att jag skulle inställa mig vid mitt regemente. Hallands regemente i Halmstad. Och jag får ju så fort jag kunde och kom dit den 10 april. Och vi började då organisera de förband som skulle sättas upp. Och några dagar senare då kom ju de värnpliktiga. Det var den lördagen den 13 april kom huvuddelen. Och jag skulle tjänstgöra då som plutonchef för en tung pluton på ett kompani på I16. Och tyvärr var det så att många av de värnpliktiga hade druckit lite för mycket alkohol. Så att det var bara halva plutonen som kom fram. De andra blev tagna på vägen och försenade. Och de som kom, det var tyvärr också en del av dem som var lite påverkade. Och vi började utrustningen på kvällen. Men vi avbröt så småningom för att fortsätta nästa dag. Men redan vid 3-tiden på natten då så kom det order att vi skulle göra marschberedda, och det var rykten om att tyskarna hade landstigit i Helsingborg och att vi skulle ner dit så fort som möjligt. Och jag minns att jag fick gå in i ladan där soldaterna låg och försöka ruska liv i dem och få dem upp, och det fick jag order att de fick gå in i förrådet och ta ett gevär och ammunition. Det gick ju inte att räkna och kvittera eller någonting sånt där då, utan det var ju bara att ta vad som fanns så fort som möjligt för att få det någorlunda organiserat förbandet. Och de nyktrade till och det gick någorlunda. Vi var tämligen utrustade på morgonen efter. Och sedan på kvällen, det blev lite uppskjutet. På kvällen fick vi åka ner i bussar till Helsingborg. Och när vi kom fram dit då så fick jag för min del då order att ordna det tunga infanteriförsvaret på en front där norr om Helsingborg. Det var hela 8 kilometer. Och jag hade ju då 2 kulsprutor med mig och en granatkastare. Och det såg ju lite bekymmersamt ut. Nu var det så att det fanns en del värn där nere. Vi fick också låna kulsprutor. Så att sammanlagt fick jag 8 kulsprutor. Det kunde ju bli en par kilometer då på det sättet. Men eftersom jag bara hade 8 kulsprutorsoldater så blev det ganska lite. Det blev en soldat per kulspruta. Och då fick vi göra så att granatkastaren, där hade det tyvärr blivit så att den hade inte fått granater vid mobiliseringen, utan det var istället pansarvärns ammunition. Den gjorde ju alltså ingen nytta där då, så länge vi inte kunde få någon ammunition. Och därför så lät jag flytta över granatkastarsoldaterna på kulsprutorna också. Dessutom så låg det ett landstormsförband där nere. Och de soldaterna fick vi låna också att utbilda i kulsprutetjänst. Så småningom blev det en någorlunda hygglig besättning vid varje kulspruta. Just det blev en episod i fortsättningen också. För att när vi hade kommit ner och så kom en av Sveriges största specialister på granatkastare, en överstelöjtnant Gravström, som han hette, och inspekterade, och då frågade han ju då: var finns granatkastaren? Ja, då svarade jag: på vinden, överstelöjtnant. Och då hoppade han högt i skyn i ilskan. Men han lugnade ju ner sig när han förstod hur det låg till.
Hur det var ställt med flygstridskrafterna har general Axel Ljungdahl en gång berättat.
Läget var ovisst då, och man visste ju faktiskt inte om de tyska anfallen skulle fullföljas med ett slag mot Sverige. Det var därför inte någon direkt överraskning när jag rätt sent på kvällen fick telefon ifrån min eskadronstabschef, det var major Westring, och han orienterade om att det fanns underrättelser som tydde på en tysk landstigning i trakten av Helsingborg i gryningen nästa dag. Högkvarteret hade då ännu inte hunnit med att få fram några svenska trupper utan något slag som omedelbart kunde sättas in här, utöver F1 förstås, som var vårt enda tunga bombförband och som nu natten före låg 50 mil ifrån det beräknade operationsområdet. Ja, först var det meningen att vi skulle få jaktskydd utav Stockholmsjakten, alltså F8. Men där hade man just precis i de dagarna, jag tror det var dagen innan, blivit utrustad med de nya amerikanska jaktplanen. Och därför var man inte så inflygen på den nya materielen så att personalen kunde flyga ner på natten. Ja, vi hade två operationsfärdiga divisioner. Men den ena hade tidigare baserats till Trollhättan, och där var fältet just nu efter tjällossningen så upplött att start för krigsföretag nattetid bedömdes omöjlig. Och den divisionen kunde inte vara disponibel nere i Skåne redan från början. Den slutliga ordern blev därför att F1 med den styrka som fanns tillgänglig vid Västeråsfältet skulle ligga i beredskapsläge nere vid Helsingborg klockan 5 nästa morgon, alltså i god tid före soluppgången, för att vid behov insättas emot den väntade landstigningen redan ute över Öresund.
Sverige var liksom sina grannländer dåligt rustat. De stora sändningarna av krigsmateriel till Finland under det nyligen avslutade vinterkriget mellan Finland och Sovjet hade dessutom tagit hårt på resurserna. Vilka militära beredskapsåtgärder hade då Sverige vidtagit inför hotet av en tysk invasion? Inga alls egentligen. ÖB, general Olof Törnell, hade yrkat på förstärkt beredskap i södra Sverige utan att riktigt vinna gehör. När tyskarna ockuperade Danmark och Norge fanns det alltså inga egentliga förband i södra och västra Sverige. Däremot fanns det 90 000 man i Norrland den 9 april. Dit hade de kommit under vinterkriget för att avskräcka England och Frankrike från att besätta manfälten. Men förbanden var nu under avmobilisering. Den svenska regeringen hade naturligtvis blivit oroad av varningarna för ett tyskt anfall mot Norden. Men ett visst lugn inträdde när det visade sig att Sverige inte var i direkt fara. Vilka överläggningar kom då till stånd mellan de nordiska länderna om det befarade tyska anfallet? Inga. Man endast bytte informationer. Detta fastän man i Stockholm tog varningarna på betydligt större allvar än i Oslo och Köpenhamn. Den svenska utrikesministern, Christian Günther, undvek att göra något som kunde binda Sverige vid Norge eller Danmark. Sverige föredrog att ligga lågt. Betecknande nog blev Günthers enda åtgärd under invasionsnatten att varna en enskild norsk medborgare.
Den 8 april var jag bjuden på middag av Nobelstiftelsen som hade möte tillsammans med en del kollegor från Norge. Jag gav återbud till middagen men gick dit på kvällen för att träffa några av mina norska vänner, och i detta svensk-norska sällskap talades inte om något annat än den tyska aktionen och vad den kunde åsyfta. Vi kom aldrig på den tanken att det inte förhöll sig på samma sätt i Köpenhamn och Oslo. Två av norrmännen följde med mig hem för att om möjligt få del av nya rapporter. När det vid tvåtiden på natten meddelades att tyska flottan stävade rätt in i Oslofjorden gick norrmännen, beslutna att ta första tåg hem till Oslo, dit de också kom välbehållna fram. Tyvärr fick ingen av dem uppleva befrielsens dag. Vid fyra tiden kom en rapport varav det framgick att angreppet på Danmark hade inletts både till lands och sjöss. Min hustru föreslog då att vi skulle försöka per telefon varna en vän till oss i Köpenhamn, den norska tecknaren Blix, som till följd av sin kända antinazistiska verksamhet skulle kunna råka ytterst illa ut om han föll i tyskarnas händer. Telefonsamtalet gick nästan genast fram och ett yrvaket hembiträde svarade tydligen lika okunnig om att något ovanligt var färdig som en miljon andra köpenhamnare. Hon meddelade att Blix var på resa i Norge. Men hade han varit hemma så kunde han ha tagit första färjan till Malmö, den som vid utgående ur Köpenhamns hamn mötte de tyska krigsfartygen.
Någon nattsömn blev det inte för Günther. Klockan 5 på morgonen blev han uppsökt av den tyske ministern i Stockholm, prinsen av Wied, som meddelade honom att Tyskland erbjudit Norge och Danmark militärt beskydd gentemot de allierade. Tyskland förväntade sig bland annat att Sverige iakttog strängaste neutralitet och att malmleveranserna skulle fortgå. Klockan 9.00 sammanträdde samlingsregeringen. Carl Gustav Westman, justitieminister, skrev i sin dagbok:
hemskt avslöjades innebörden av den sista tidens tyska trupp- och flottrörelser. Danmark togs i sömnen. Folket somnade som danskar och vaknade som tyskar. Ovissa om ett slag omedelbart också skulle riktas mot Sverige samlades vi till statsrådsberedning klockan 9. Den blev helt kort, ty kungen hade kallat oss till ett samtal på slottet. Vi samlades i hans våning och han kom in åtföljd av kronprinsen och arveprinsen. Per Albin och Günther ansåg att vi borde företaga ytterligare beredskapsåtgärder genom att fortsätta mobiliseringen av armén stegvis och på sådant sätt att tyskarna ej fick anledning att taga våra åtgärder som en förevändning för ett slag mot oss i förebyggande syfte. Kronprinsen yrkade i 4 anföranden omedelbart vittgående mobiliseringsåtgärder, föreslog ett snävt svar på den tyska noten och talade om att det viktigaste för ett folk ej vore att bevara freden utan att rädda sin själ. Gustav ansåg att man ej borde överila sig och upptog ganska otåligt kronprinsens inlägg. Från slottet gick vi ner i kanslihuset och höll allmän beredning. Här enades vi om att vi skulle ge tyskarna ett svar på deras not av den art att det ej kunde tagas till förevändning för ett anfall mot oss.
I sitt svar på den tyska noten förklarade regeringen att Sverige skulle hålla fast vid sin neutralitetspolitik, men att den förbehöll sig full frihet att vidtaga alla sådana åtgärder som befinnas nödvändiga för bevarandet och för försvaret av denna neutralitet. Günther förklarade för Wied att nya inkallelser och andra beredskapsåtgärder kunde komma i fråga, men att dessa åtgärder inte var riktade mot den tyska aktionen. Redan klockan 7 på morgonen hade svenska radiolyssnare som lyssnade på den ännu fria norska radion fått besked om invasionen. Eftersom sändningarna gick på mellanvåg kunde de uppfattas i Sverige.
Norsk telegrambyrå hade en kort samtal med utrikesminister Kroos lite för avrättning. Utrikesministern påtalade att han idag morgon klockan 5 fick besök av den tyske sändeman som både skriftlig och muntlig gav uttryck för att Norge icke borde göra motstånd när tyskarna nu har landsatt trupper på enkelte viktiga städer i Norge. Han sa att Norge nu gjorde rättet i att gå under tysk militäradministration. Det var för övrigt en räcke detaljerade krav i det förslag den tyske minister lade fram.
Först klockan 9.15 fick den svenska allmänheten veta att Danmark och Norge blivit invaderade. Som hallåman den dagen tjänstgjorde Nils Olof Fransén.
På den här tiden så hade radion ingen som helst egen nyhetsförmedling, utan alla nyheter i radio kom via kommuniker från TT. Och de var utomordentligt uppskattade. De var oerhört betydelsefulla, var redan före kriget och blev det framförallt under kriget. Radion hade ett första stillsamt försök till någon form av, om inte direkt nyhetsförmedling, så i alla fall en kommenterande verksamhet i Dagens Eko som hade börjat något år tidigare. Men som sagt, det var TT-kommunikéerna. Nu var det så att det fanns ingen TT-kommuniké på morgonen, utan den första kom klockan 12:30 på dagen. Vinterkriget hade just slutat, det var fortfarande oro i luften, och därför gjorde vi så att på kvällen när vi avslutade programmet så sa vi att om det inträffar några nyheter, viktiga nyheter, så blir det en extra nyhetssändning imorgon bitti efter väljningsrapporten strax efter 8. Jag var hallåman på kvällen den 8 april och jag sa sa så i radio innan vi stängde butiken för dagen och spelade Du gamla, du fria. Följande morgon så började morgonprogrammet 20:07 och då var det gymnastik, eller 10:07 kanske det var. Det var gymnastik och sen var det morgonandakt och så klockan 8 så var det väderleksrapport. Jag hade instruktion att då ringa till TT för att höra om de ville komma in med någon extra nyhetssändning. Det gjorde jag också någon gång, sannolikt mellan 7:30 och 8. Och i så fall skulle den kommuniken alltså komma ungefär 7:50. Det var ju viktigt att säga till så att lyssnarna kunde hålla sina apparater öppna. Jag ringde till TT någon gång då och fick besked att nej, det fanns ingenting, i varje fall ingenting som var bekräftat. Och med det beskedet lät jag mig nöja. Programmet avslutades 7:50 och det betydde då också att sändarna slogs ner. Jag gick ut för jag tänkte jag skulle få mig en kopp kaffe. Någon gång vid 8:30 gissar jag. Just som jag var på väg ut så ringer det telefon och en upprörd man frågar, blir det inga nyheter i TT nu på morgonen? Nej, sa jag, jag har just fått höra att vi inte får någon kommuniké. Inte, sa han, jag sitter just här och hör på utlandet att Norge och Danmark har invaderats. Ja, då ringde jag naturligtvis omedelbart TT och sändarna drogs på och så småningom strax efter 9:00 så kom vi i alla fall ut. Och sedan så sändes nyhetskommuniker från TT med ganska täta mellanrum från strax efter 9:00 och sedan praktiskt taget hela dagen. Och vi spelade grammofonmusik emellan kommunikerna så som det var vanligt på den tiden.
TT hade fått sitt första telegram från Oslo 8:10. Uppenbarligen avsåg man detta telegram när man vid Fanzéns sista påringning sa att nu var invasionen bekräftad. Kontakter med utrikesdepartementet och statens informationsstyrelse avgjorde också när TT kunde gå ut med sin extra nyhetskommuniké. I Dagens Eko gjorde varken statsministern eller någon annan regeringsmedlem något klarläggande uttalande. Ekot hade två inslag, ett om levnadskostnadsindex och ett annat om den på grund av läget beslutade sockerransoneringen. Den 12 april skrev Westman i sin dagbok.
Det har varit mycket tal om huruvida Per Albin skulle hålla ett tal i radio till svenska folket. Bagge har förordat, Rasjön har varit emot. Och även jag har betonat svårigheten att tala tillräckligt manligt utan att utmana tyskarna. Per Albin gjorde med ett utkast som han läste för oss i beredning. Det var rätt lagt, men innehöll ett par förfärliga smaklösheter. Till exempel... Glädjen över vår egen fred grumlas av brödrafolkens olyckor. Emellertid avlägsnades dessa skönhetsfläckar under hans beredvilliga medverkan och talet blev bra.
Vårt fosterland upplever ånyo en prövningens stund. Den kanske mest påfrestande på mera än ett århundrade. Kriget har förts ända in på våra gränser. Våra känslor för de skandinaviska broderfolken behöver jag i detta sammanhang icke särskilt tolka. Alla bör förstå att trots vår egen fred, våra sinnen är djupt skakade. Det gäller emellertid nu oss själva, våra möjligheter att bevara vår fred, frihet och ära. Sverige har hittills gjort allt som är rimligt för att upprätthålla sin från början proklamerade neutralitet. Sverige är fast beslutet att också i fortsättningen följa den strikta neutralitetens linje. Denna innebär att vi åt alla håll måste förbehålla oss ett självständigt bedömande och ett självständigt handlande.
Sverige befann sig nu i en mycket svag position. Norge och Danmark ockuperat av Tyskland och i öster Finland i underläge gentemot Sovjet som dessutom i augusti 1939 ingått en non-aggressionspakt med Tyskland. Någon allmän svensk mobilisering blev inte utfärdad, men näst intill. Någon vecka efter 9 april fanns 320 000 man inkallade. I mycket snabbt tempo hade de nyinriktade förbanden sänds till gränserna i väster och söder. Farhågorna för tyst angrepp var ibland stora. Försiktigheten var mycket stor. Ingenting fick reta Tyskland. Hänsynen till den lagliga norska regeringen fick ge vika. Till exempel kunde Tyskland förhindra att den norske stortingspresidenten Hambro höll ett aviserat tal i den svenska radion. Den norske kungen och hans följeslagare, som var på flykt norrut genom Norge, fick på förfrågan hos den svenska regeringen veta att de gärna fick uppehålla sig i Sverige, men att inga garantier kunde ges för att de inte skulle bli internerade. Bokstavligt talat drog Sverige ner en rullgardin mot det forna unionslandet Norge. Kontrasten mot den starka och livliga opinionen för Finlands sak bara några veckor tidigare kunde inte vara större. När nationalinsamlingen för Finland ville starta en insamling för Norge avstyrkte Per Albin Hansson. En besvärlig fråga var tyskarnas krav på transitering genom Sverige. I förhandlingar gick Sverige med på transitering av humanitär karaktär, till exempel av livsmedel och sjukvårdare. Den 1 maj 1940 gick i den nationella enighetens tecken. Gösta Bagge, ecklesiastikminister, fanns bland de många talarna denna dag.
Det tusenåriga svenska riket som fädren alltid hållit fritt skall lämnas fritt till våra efterkommande. Det är vårt enda, vårt samfällda mål för alla våra strävanden. Och kan vi hålla Sverige fritt och oberoende, då tjänar vi därmed också bäst Nordens sak. Då kan vi lägga grunden till en framtida återuppbyggnad på säkrare grundvalar än hittills, som vi i denna stund hoppas och tror på. Om man på något håll till äventyr skulle mena att dessa uppgifter storlek kunde bringa vårt folk att falla samman i ängslan och resignation, ja, då tar man grundligen miste. Våldets och orättens krafter må vara aldrig så starka och hänsynslösa. Sveriges frihet och ära skall icke frigivas åt dem. Vilka nya överraskningar ödet än må ha i beredskap åt oss, så ska vi möta dem med beslutsamhet och en okuvlig livsvilja. Vi kan naturligtvis inte tävla med stormakter i fråga om militära och andra resurser. Men våra försvarsanordningar har undan för undan byggts ut och förbättrats och erbjuder i detta nu en samlad styrka av betydande mått. Vi har rullat ihop oss som igelkotten inför faran med taggarna åt alla håll. Och också de stora djuren brukar ha respekt för att ge sig i lag med en sån där tinges jordnöran.
Men 17 maj, den norska nationaldagen, var de svenska taggarna krökta inåt. Sven Aurén var med när norrmännen i Stockholm firade sin nationaldag.
Och det var oerhört gripande. Det var kolossalt mycket vänner. Till norrmännen, Norge, mycket norrmän. Och amerikanska ministern var där, alla allierade ministerna var där. Och som en bakgrund till det här så stod ju då kampen uppe i Narvik med kungen och kronprinsen och det norska försvar som fanns plus allierade trupper som hade fanns där också. Och en ytterst hjälpmodig kamp och så vidare. Och det är ju klart att man kände det pinsamt. Det fanns inte en officiell svensk representant närvarande för att inte väcka tysk missnöje.
I Göran Elgemyrs och Hans Sjöströms andra och avslutande program om 9 april hörde vi Sven Aurén, Nils-Olof Fransén och Carl-Erik Rosén.